Är den på?
Ja, den är på. Härligt. Hej! Vad roligt att se varandra så här. Så många nya ansikten på systrar och bröder. När jag predikar, jag brukar ha bordet här nere. Så jag tänker att jag gör så idag också. Så jag får känna mig att det ändå är som vanligt. Liksom. Hoppas ni inte blir skrämda av att jag kommer för nära. Lukas heter jag och jag jobbar tillsammans med min fru som föreståndare i Vinjard här. Så har ni ett ansikte på mig. Och om ni tycker att jag pratar annorlunda än er så kommer jag från Jönköping. Så har ni lite så, aha, det är därför. Ja. Härligt. Ibland behöver vi bara luta oss tillbaka, tror jag, och känna vilken underbar dag detta är. Idag är dagen som Guds mästerplan liksom gick i lås. Det tror jag vi behöver liksom stanna upp idag och bara få stanna upp i. Och känna av det. Att idag är liksom segerdagen. Segerdagen. Vilken underbar dag. Vilken underbar dag. Och jag bara hoppas att vi ska få tillsammans bara få möta Gud idag och att han ska få hjälpa oss att förstå storheten i uppståndelsen. Så jag tänker vi börjar med att be och sen så kör vi. Så Herre, vi bara bjuder in dig just nu. Kom och tala genom mina ord, Herre. Kom och tala till våra hjärtan, Herre. Vi vill vara öppna för att verkligen få djupare bara landa in i din uppståndelse, Herre. Hjälp våra tankar att förstå. Hjälp våra hjärtan att begripa och bara besinna vilken seger denna dagen var. En seger, Herre. Tack att du vill även komma segrande in i våra liv, Herre. Tack, Herre. Så det ber vi om idag. Tack, Herre. Amen. Nu har jag tänkt att jag ska bjuda in er lite i min ganska livliga fantasi. Det var en gång en by som låg på en ganska avlägsen plats. Och här jobbade alla med får. Det var den stora grejen. Alla hade olika jordar med får och det man jobbade som var att man jobbade som herde. Liksom. Hela staden var helt beroende av att det gick bra med fåren. Liksom. Det var det som var viktigt. Men så en dag så vaknar man upp och det har hänt någonting på natten. Det är något väldigt djur som har kommit och tagit några stycken får. Och man hittar spår från det och man... Men det här måste vara någonting stort som har kunnat göra detta. Man ser stora fotspår och tänker, det är nog en väldig björn. Liksom. En väldig björn. Och det fortsätter flera nätter i rad. Det här är en historia så ingen behöver vara rädd på riktigt här nu. Fast att det, men det fortsätter flera dagar i rad detta. Och under en lång period. Och det liksom börjar tära på den här lilla byn. För de är så beroende av att det går väl med fåren. Liksom. Folk börjar bli rädda för att gå ut på natten. Människor tänker så här, kommer vi verkligen gå runt det här med fåren? Kommer vi verkligen klara det? Och så den bästa herden en dag så känner han så här, nej, nu får jag nog. Nu räcker det. Nu är det stopp. Nu måste någon göra någonting. Så han tar med sig ett gevär och tänker, jag ska leta upp den här björnen. Han går, ger sig ut i bergen. Och människorna i byn, de inser, tänk om han inte kommer tillbaka. Alltså det är ju en väldig björn. Finns det någon chans för honom att hantera den här? Eller är han chanslös? Det är en väldig bäst vi pratar om. Och efter några dagar så börjar man bli orolig. Nej. Någonting har gått fel. Det har inte gått vägen. Björnen har tagit även honom. Någonting måste gått snett alltså. Och man undrar liksom. Man lämnas ovetande. Tills en dag. När man vaknar upp. Så står han plötsligt i utkanten av byn med en björnpäls. Bästen är besegrad. Ingen behöver vara rädd mer. Det är över. Det finns inget odjur längre som kommer ta fåren. Utan bästen är besegrad. Och som ni alla förstår efter vilken dag det är och vad vi har pratat om hela den här gudstjänsten, så är detta bara som en liten berättelse som hjälper oss att förstå något så väsentligt med att Kristus, han uppstår. På fredagen så brukar vi tala om hur Kristus, han dör för våra synder. Han är det perfekta offret som är helt och hållet ren. Och därför kan ta alla våra synder. Fast att han själv är oskyldig. Han är det enda som är värt tillräckligt för att betala hela priset för våra synder. Men då lämnas jag liksom med en tanke. Vad hade hänt om Kristus dog men inte uppstod? Har ni funderat på det någon gång? Vad hade hänt? Vad hade egentligen blivit skillnaden liksom? För det står att när han dör på korset, i den stunden så bryts skynket som hänger i templet uppifrån och ner. Alltså det betyder att vi kan komma in i relation med Herren helt plötsligt. Så det var redan klart. Själva betalningen var gjord. Jag tänker vi ska läsa från första Korintherbrevet 15 tillsammans. Första Korintherbrevet 15, om du har din bibel med dig. Så skriver Paulus så här till församlingen i Korint. Att bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet så blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Och här då. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus, han dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Och därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist så visade han sig också för mig. Här visar Paulus på beviset liksom, uppståndelsebeviset. Alla människor som har faktiskt fått möta konkret Kristus efter hans uppståndelse. Det finns inget som man kan liksom sätta emot alla de här människornas upplevelse. Där de tillsammans, 500 personer, samtidigt har vittnat Jesus, den uppståndne, komma och möta dem. Och ändå så verkar det som att korintierna, de har ett problem med just uppståndelsen. Vissa tvivlar liksom. Men hur funkar det? Hur kan det bli? Nej, men vi tror inte riktigt på uppståndelse liksom. Och då fortsätter Paulus så här i vers 12. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, så har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus. Som han ju inte uppväckt ifall det verkligen är så att de döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Och om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Alltså på något sätt att utan uppståndelsen, då är det som att vi, visst, Jesus han betalade för våra synder, för det här livet, och sen tar det slut. Och då var det inte så mycket mer än så. Men det är klart. Tur att Paulus inte slutar där. Det är ett ganska deppigt ställe liksom. Man vill inte att ens tro ska vara meningslös. Det är ingen som längtar efter det. Så fortsätter han så här i vers 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kan också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Amen. Otroligt. Nu har Kristus verkligen uppstått. Det är som att han har, jag gillar hur han säger det, det är så här, verkligen, det är inte bara han har uppstått, utan han har verkligen uppstått. Det är som att det fanns ett överskott av uppståndelse i Kristus. Han har verkligen uppstått, alltså verkligen. Mm. Men vad spelar det för roll då? För dig och mig liksom, konkret. Vad gör det för skillnad? Om Kristus dog och så tog han alla våra synder och sen så fick vi komma in till Gud helt plötsligt. Det är ju jättebra bara det. Är det liksom bara det goda slutet på en snyfthistoria? Att det är så här, nej, men det blev lite för tråkigt när, ni vet, när man skriver en historia och så tänker man, i slutet så liksom offrar sig huvudkaraktären i berättelsen och sen så, för att det ändå ska bli ett gott slut, så visar det sig att på något sätt så lyckades han ändå överleva. Så jag har sett många sådana filmer i alla fall. Men det är inte bara det. Följ med mig till Romarbrevet. Precis i slutet av kapitel 4. Så kan vi läsa så här. rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Tänk om mannen som jag berättade om i början aldrig kom tillbaka. Då hade aldrig den här lilla byn blivit fri från sin rädsla för björnar. De hade aldrig kunnat sluta, alltså de hade aldrig kommit förbi den här rädslan av den här besten som kanske finns där ute och som säkert tog våran bästa herde liksom. Har ni någon gång köpt typ en utlandsresa? När jag har köpt så här flygbiljetter, då är man alltid lite extra nojig när man har köpt någonting. Är det någon som känner igen den känslan? Man är så här, dubbelkollar, trippelkollar. Be någon annan, kan du kolla så allting stämmer? Att man är lite nojig så, kommer det här verkligen, verkligen gå vägen? Då är man rätt glad sen efteråt när man har tryckt beställ, tryckt betalat och så på mejlen så bara landar in ett kvitto. Ah, yes, det gick. Det funkade. Eller hur? Alltså, att Kristus återuppstått, det är som Guds bara befriande kvitto på att allt som Kristus sa att han skulle göra har han också gjort. Han är som hela världens bara kvitto som bara frigör en från stressen av att köpa en biljett liksom. Då plötsligt kan du och jag som tror på Kristus känna att okej, jag har köpt in mig på det här nu. Jag har köpt in mig på det här nu. Jag har tryckt betalt. Kommer det komma ett kvitto? Man har blivit lite orolig om det inte kom ett kvitto och man ändå hade betalat. Nu är det någonting fel här. Nu får jag ringa kundtjänst liksom. Men Kristus, han är vårt kvitto. Han är kvittot på att allt det han sa att han skulle göra har han också gjort. Precis som han sa så uppstår han på den tredje dagen. Precis som han sa så tog han varje synd på sig. Precis som han sa så rann hans blod för att vi skulle få ingå i ett nytt förbund med Gud. Jag vill fortsätta läsa i kapitel 5 i Romarbrevet, bara en liten bit. Där står det så här, att när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro så har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Vi har frid med Gud. Och genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, utan vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, så dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö, ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och när vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?
Tack, Herre. Tack, Herre. Tack, Herre. Jag tänker vi kan avsluta med att be tillsammans. Du kan få lägga din hand på ditt hjärta om du vill ta emot. Så Herre, vi tackar dig för att du dog på korset, Herre. Att du gjorde vägen öppen in till Fadern, Herre. Men du lämnade oss inte ovetande. Du lämnade oss inte med ett liksom oklart hopp, Herre. Utan du återuppstod i härlighet. Du kom som ett heligt kvitto från himlen. Att allt som du sagt, allt som du proklamerat och predikat hade gått i uppfyllelse, Herre. Och på grund av det så har vi nog frid hos dig, Gud. Om du sitter här nu och känner, nej, men just nu har jag inte riktigt frid hos Gud. Då finns det frid att få hos Gud. Lämna inte idag utan att uppleva friden från Gud. Utan att vara medveten om att han har betalat priset och också lämnat ett kvitto. Frid i ditt liv mellan Gud och dig. Frid i ditt hjärta. Glädje även när man lider. Vilket hopp vi har i honom. Tack, Herre. Tack, Herre. Amen. Vi kommer nu att... Nu kommer det finnas...